Du har också blivit en sån här som har koll på Twitter.
Ja, det är så här, jag börjar med Twitter igen.
Ja, jag tänkte att det var så här funktionen att du har prokrastinerat att skriva ditt sommarmanus. Ja. Så därför har du hängt på Twitter hela.
Du vet den där boxen som finns i Messenger där folk hamnar, som man skickar meddelanden till på Messenger som man inte är kompis med.
Mm, just det.
Den sådär, den upptäckte jag typ nu.
Ja, just det. Så du hade flera år utav.
Ja, så i somras så hade jag liksom i början av sommaren satt jag liksom och svarade på alla dem.
Mm.
Och då fick jag bara till svar, sitter du och prokrastinerar nu? Svara inte på ett 4 år gammalt Messenger. Utan för en gångs skull, ansträng dig.
Det här är det 197:e avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm och här på plats i Malmö musikstudio finns också Jonathan Unge. Hej!
Hejsan!
Vi fick ett sent återbud här så vi får inleda den här säsongen med ett duodrev.
Just det.
Vi är tillbaka, vi har haft sommarlov sedan midsommar. Det här avsnittet släpps samma dag som ditt sommar i P1 sen, tror jag.
Imorgon?
Ja, imorgon. För det är onsdag idag när vi spelar igen.
Ja, det stämmer.
Det jag vet om programmet Sommar i P1,
ja,
det är att det är viktigt nu efter att programmet släpps att du varje dag i ett par veckors tid lägger upp selfies på Instagram,
ja,
med bildtexter om att du är helt golvad av responsen ditt program har fått.
Då kommer även om man inte har fått en respons så kan man bara säga det.
Ja.
Alltså jag kan bara golva för det var en där liten respons.
Jag är i chock.
Det här hade jag aldrig kunnat tänka mig, att så få personer alltså reagerat på det jag gjorde.
Nej, men det är mitt tips på handlingsplan, ja, nu efter att det sommar har sänds.
Ja, det ska jag.
Kanske först, du kan inleda först med en bild där du i kvällssolen sitter på en brygga och tittar ut över en sjö.
Mm.
Helt chockad över det otroliga mottagandet mitt sommar i P1 fått. Jag blir så in i själen glad och hämtar kraft från er alla.
Mm.
Jag älskar er.
Jag blir så chockad och golvad, jag är tvungen att ta mig till en sjö.
Dagen därpå, kanske man bilder och sitter vid ett bord med tänt ljus.
Mm.
Fortfarande i glädjechock över mottagandet mitt sommar har fått. Sen kanske du tar en paus igen eller ett par dagar.
Mm.
Instagram och något annat. Men sen är det dags igen. Det kanske är en selfie mot ljus när du är nybadad.
Hur många dagar bort är det här nu?
Det här kanske är nästa fredag.
Mm.
Att du kör 3 dagar i rad, sen paus ett par dagar. Men så lägger du upp den här selfien emot ljus när du är nybadad, att du har tagit ett morgondopp.
Ja. Jag var tvungen att skölja av mig alla responser.
Du står så här, befinner mig här i stillheten på landet och försöker smälta vad jag har varit med om. Vilken respons.
Tänk att fortfarande ingen vill ta sig. Men apropå det så såg jag faktiskt, det var Jakob Myllerad,
mm-hmm,
vårt nya musikaliska geni.
Just det, han är en sån vacker liten pojke.
Alltså, precis, jättesnygg. Jag tror att han är gammalt kollebarn till mig.
Mm.
Men han la upp, det är ingen kritik, kära kollebarn. idag för 1 år sedan höll jag mitt sommarprat.
Mm. Ja, just det. Ja, men det är såklart.
Det var lite väl, tyckte jag.
Det får man också göra.
Jag firar 10-årsjubileumet av mitt sommarprat.
Mm.
Väntar fortfarande på respons.
Okej, okay, men den här veckan, vi skulle prata om, vad var det nu, Martin Melin.
Ja, lite kort.
Den gamla Robinson-polisen.
Just det.
Och du sa något mer om turism.
Ja, det tror jag kommer vara något om turism också.
Ja, jag tror jag ska göra något, kanske någon försöka göra någon slags sammanfattning av sommarens drev,
mm,
som har varit. Och men just det, men först tänkte jag på det här att det var Pride-festivalen i Stockholm förra veckan.
Just.
Och det var ett väldigt provocerande framträdande där som har upprört många.
Ja.
Det var att live på scenen hyllades en mördarideologi.
Mm.
Jag tänker förstås på partiledardebatten som arrangerades av RFSL, ja, där 7 av 8 riksdagspartier deltog. Alltså partier som representerar den här liberalismen som håller på att ta koll på hela mänskligheten. Svårt att förstå hur Pride tänkte när de bjöd in dem. Regelrätt skymf mot alla hbtq-människor samt övriga som bor på jorden. Jag tänkte, jag läste nu att det är så nu att chansen är en på 20 att klara 2-gradersmålet. Ja. Läste jag i New York Times.
Det är inga superodds.
Nej, det är mer realistiskt att det fortfarande finns en chans att begränsa uppvärmningen till 3 grader, ja, säger då en expert i New York Times-artikeln.
En på 20, det är ingenting man slungar en bebis över en vägg för.
Nej, och att det finns en madrass på en 20-del av ytan, ja, på andra sidan. Nej, och det är också det att den madrassen är inte heller skön. Alltså 2 grader är också en katastrof. Så om det sker ett...
Barnet överlever, ja, men det är inte mycket till liv.
Nej. Kommer det leva. Nej, men 2 grader är en katastrof. Så om det sker ett mirakel och vi blir fossilfria på typ 3 år,
ja, det kommer
så kanske det bara blir katastrof. Men mer sannolikt kan vi, förutsatt att vi vidtar åtgärder, klara 3 grader. Mm. Vilket är mycket mer av en episk katastrof. Att det är förlusten av de flesta kuststäderna och så vidare. Obeskrivligt mycket oroligheter.
Vilka det? Är det många? Är det många städer vid kust? Kalmar alltså.
Och jag menar inte att det ska låta uppgivet och som att det inte spelar någon roll. Jag tror att det spelar förmodligen jättestor roll. Det är förmodligen jätteviktigt att vi alla gemensamt kämpar mot det här hägrande målet, bara episk katastrof, och undviker ytterligare en grads uppvärmning, för att då kommer typ metanet under tundran frigöras och så blir det fullständig helvete cell istället. För bara då episk katastrof.
När är det här? Jag är död innan det här.
Jag tror i och för sig att det här är med, alltså att de flesta kuststäderna är under vatten. Alltså det tror jag vi är döda för. Det är ju mer att våra barn, när de är äldre, kan uppleva det kanske. Mm, okay. Alltså, eller ifall de blir ganska gamla. Det är väl mera...
Det är mer flyktingar och krig. Och
ja, det är ju ändå så att det är rätt lätt att se rätt mycket kaos de närmaste decennierna så liksom.
Jag är inte så glad
att man måste utrymma Bangladesh och Persiska gulfen. Ja, jag vet.
Det är något över ditt... Det är något I told you, som jag inte riktigt vet om du har rätt att bära det. Det leendet. Eller om det passar sig.
Men det jag tänkte på nu är att det är något med den här sommaren som har varit nu. Med alla bränder och så vidare. Mm. Och det gör då att man kommer bort... Det har ändå varit något som har hänt då, liksom att man kommer bort lite grann från den här diskussionen som ofta känns lite futil, med att nu måste vi bara få alla världens nationer att i strid med det ekonomiska systemets logik offra resurser och rikedom idag för ett lite svårdefinierat framtida mål. Att det känns lite futilt sådär. Men nu känns det mer och mer då, särskilt efter den här sommaren, som att klimatdiskussionen blir lite mer greppbar och vardagsnära nu när det slutar vara bara diskussion om prevention, utan också blir lite mer då adaption. Att det inte bara är här, hur ska vi få dödsmaskinen att sluta vara en dödsmaskin, utan vad gör vi nu när dödsmaskinen håller på att falla isär och lämnar död efter sig? Hur släcker vi bränder? Vad gör man när hela skörden torkar bort och så vidare? Hur gör vi med flyktingar? Det är en sån diskussion vi har haft ganska länge, även om den sällan kodas som klimatrelaterad. Men det är att apropå det här med adaption, så har jag funderat lite på vad som kommer hända med våran kultur då i framtiden. Efter att den här civilisationen dör, vad för slags civilisationer som kommer sen. Jag tänkte på det nu för att jag läste en bok av Ernst Gellner, som är den här nationalistteoretiken som jag pratade om i avsnitt 178 av Lilla Drevet.
Jag bläddrar mina anteckningar.
Det var en riktigt långskön tupplur för dig när jag pratade om honom. Men då hade jag läst hans bok Nations and Nationalism. Mm. Och nu har jag läst hans bok som heter Nationalism bara. Men han håller då på, Ernst Gellner håller då på att skriva mycket och skriver om det här med övergången från det agrara samhället till det moderna industrisamhället. Och det är då det som är alstranationalismen. Det var det jag försökte förklara där förra gången. Men det var en annan grej som han skrev som jag tänkte på nu. Och det var varför agrara samhällen, att bondesamhällen, att sådana samhällen har ett mycket starkare inslag av hederskultur än vad moderna industrisamhällen har. Och det är för att hederskultur hänger samman med nollsummespel. Det kanske är självklart egentligen, men jag hade aldrig tänkt på det så. Mm. Men att liksom att jordbrukarsamhällen präglas av teknisk stabilitet och stagnation. Att det var ju ingen tillväxt just i ett par tusen år. Om du har sett den här BNP-utvecklingen under 2000 år. Mm. Så är grafen som är som skaftet på hockeyklubban fram till industriella revolutionen på 1800-talet. Så det liksom blir bladet på hockeyklubban. och försvinner upp i skyn och det blir så här en snabbt växande kaka att dela på. Men jordbrukarsamhället är då malthusianskt, som Genle skriver. Att det finns en tydligt begränsad kaka att dela på och människor är fast liksom på de platser de har. De har inga möjligheter att röra sig bort ifrån dem och de har små möjligheter att röra sig både geografiskt och socialt. Och då att inga radikala förbättringar i produktionsresultat är tänkbara, så därför blir kampen om resurser i ett sådant samhälle ett nollsummespel då. Ingen kan vinna utan att någon annan lider motsvarande förlust. Och det här gör att man då framför allt blir intresserad av sin position och rangställning inom samhällsordningen. Och det finns olika positioner i det industriella samhället också, och det finns enorma skillnader i rikedom och makt, men ojämlikheten är inte på samma vis institutionaliserad i olika stånd som det är i jordbrukarsamhället.
Nej.
Den är mycket mer flytande och det finns ändå de facto mer social rörlighet än i ett jordbrukarsamhället. Så positionen liksom blir det helt avgörande i jordbrukarsamhället. Man kan säga att vägen går från makt till rikedom och inte från rikedom till makt. Ja, men till exempel att det är så anledningen till att det var mera krig för det var ju det enda sättet att öka statskassans inkomster.
Mm.
Att vi tar makten över Estland och då blir vi rikare, för då kan vi driva in skatt från de estniska bönderna också.
Precis.
Men alla bönder överallt är vad de är och är så produktiva de är. Liksom.
Ja. Jobbar fler bönder.
Ja, precis. Man blir ett rikare land genom att ha fler bönder som liksom ger en mer havre i ens liksom silos med havre.
Men det har vi IT-tekniker istället.
Ja, i den moderna världen handlar det inte om att ta över landområde på det viset, utan mer om handel och teknisk innovation och bli rik genom den. Och den rikedomen kan då sen också leda till politiskt inflytande. Men det är då att det typiska värdesystemet i jordbrukarsamhället blir då som en följd av det här att arbete är något som föraktas. Alltså de som kan, alltså adeln, de undviker det. Det är så här fult, så är det väl så här Downton Abbey. Det är vulgärt att arbeta. Det är bara för de lägre klasserna. Men det är att det här rigida systemet som det ger en väldigt begränsade möjligheter att skapa sig själv som något nytt. Och det gör att det viktiga är då vem man är och inte vad man gör. Och därför sätter man också ett stort värde på heder i ett sånt samhälle. Man har en snarstucken känslighet för den egna statusen, ens egna position i samhällsordningen. För det liksom är avgörande för ens möjlighet att få tillgång till de här då begränsade resurserna. Så att ja, hederskultur kommer då av att man är fast i en struktur med begränsade resurser. Och det är en struktur som inte går att lämna. Det är kanske därför också att det är därför det kanske finns mer tendenser till hederskultur liksom i ett ghetto eller i underklassen allmänt. Och jag tänkte på, det här kanske är en konstig analogi, men att det ofta blir lite att det blir lite mer så här hederskulturliknande situation i mellan- och högstadieklasser.
Mm.
Och det här har att göra med att man inte har någon möjlighet att ta sig därifrån och expandera åt något annat håll. Alltså det finns ingen möjlighet till tillväxt som inte är på bekostnad av någon annan i klassen. Alltså förstår du, ett sånt litet slutet system,
yeah,
där alla vet sin position och alla är fast i det systemet. Och man försvarar sin position med näbbar och klor. För någon annan kan bara ha framgång på bekostnad av att man själv halkar ner ett hack i ordningen.
Okay.
Så därför måste man liksom vara stenhård mot alla som inte vet sin plats. Och det blir så här aggressiv jante- och shaming-kultur. Och man ser att folk beter sig bögigt och som horor. Och de försöker ta sig friheter och gå utanför sina givna ramar. Sen så liksom börjar man gymnasiet och då öppnar världen upp sig. Och man inser att jag behöver inte ta skit från den här lilla sekten längre. Ja. Jag bara tänkte på det här då. Att det finns en risk då liksom, att efter den här då fossildrivna industrikapitalismen överskridit bärförmågan i ekosystemen och kollapsat, att vi efter det då, att vi återgår till det här tillväxtlösa samhället med begränsade resurser och begränsad rörlighet. Att vi kommer återgå till noll som är spelet. Och då kommer vi också återgå till den här kulturen. Det här då systemet präglat av tydliga hierarkier och hederskultur. För att det systemet kommer inte ha mänsklig dumhet som upplysningsmännen trodde. Utan det är liksom rotat i den agrara världens logik, enligt Gell.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och upplysningsmännen tror att den här dumheten tar slut när vi hänger den sista kungen i den sista prästens tarmar. Men anledningen till att det tar slut är liksom modernitet och industrialism egentligen.
Var det där ett taget citat eller kom du på det själv?
Det, nej det var taget. Mm. Eller det var taget från Gellner. Mm, ja. Mm. Så det är, jag vet inte, jag hade inte tänkt på det här med heders, att nollsummespel leder till hederskultur. Men det är då i alla fall bara ett tips för framtiden då, ja. När det gäller adaptionen. Att överleva i den här kommande hederskulturen. Att man uppfostrar era barn till att inte vara horor. Det vill komma fram till.
Det är det bästa klimattips du kan ge.
Få dina söner att dyrka aggressivitet och fysisk styrka. Ja. Och vara skickliga på att utöva tvång och hot.
Om någon tittar på det, tänk inte två gånger. Den tittar snett.
Precis. Visa aldrig svaghet, ta aldrig ett skämt. Det är aldrig bara ett skämt. Utmana alltid på duell.
Gud vad jobbigt det här klimatförändringen eller katastrofen kommer bli på så många olika plan. Man kan inte få ananas på vintern längre och man kan inte bete sig som en hora.
Ja, nej men jag menar det är i alla fall, det är bara den här då, inte är den här liksom flummiga makronivån längre så här, och hur ska vi få till ett sånt jävla avtal om förnyelsebar energi, utan det här är det här handfasta vardagsnära adaptionen. Den kommande hederskulturen, ja, som jag har spanat in.
Vi har verkligen inte förberett våra barn för den, kan jag säga.
Nej.
Utifrån hur, i alla fall hur min dotters uppfostran är. Hon kommer bli himla paff.
Ja, vi ska ändra kursplanen lite nu. Det har varit mycket om det här med respekt, att man aldrig får kränka någon. Men vi har tänkt nu att de här nya prognoserna från IPCC gör att vi istället vill få fram värdegrunden. Backa aldrig. Backa aldrig.
Be aldrig om ursäkt, inte ens när du vet att du har fel.
Även om din bror är en psykopat och allt är hans fel, så dödar du alla som går emot din bror.
Nu är det mellanmål. Martin Melin, som du mycket riktigt påpekade, är vinnaren av den första säsongen av Robinson.
Mm.
Han är också författare till boken Coola pappor, en bok om män och föräldraskap.
Just det.
Samt ex-make till författarinnan Camilla Läckberg. Och en person som på inget sätt har problem med Simon Sköld.
Nej, just det.
Han är faktiskt en av de få som inte har det. Han är ju aktuell som riksdagskandidat för Liberalerna.
Mm.
Men det är inte det jag ska tala om. Jag ska tala om att han twittrade detta tweet för någon dag sedan. Den här rubriken och ingressen är så dålig att personen som gjort den borde skämmas.
Mm, just det. Jag tror jag såg det här, ja.
Det var en artikel om dödsskjutningen av 20-åriga Erik i Stockholm. Artikeln handlade om det alltså.
Mm.
Rubriken var denna. Polis sköt ihjäl en person i Stockholm. Och ingressen var: polisen sköt på torsdagsmorgon en man till döds i Vasastan i Stockholm. En förundersökning om tjänstefel inlett.
Mm.
Och den här åsikten tyckte han då inte var... Han tyckte det var en jättedålig artikel då.
Ja.
Eller tyckte han ju att rubriken och ingressen var dålig. För det är det han tar upp i
han skrev det, ingressen är så dålig. Eller vad sa du, rubriken?
Ja, jag ska se här en gång till vad han sa. Den här rubriken och ingressen är så dålig att personen som gjort dem borde skämmas.
Ja, det är väldigt konstigt, för att rubriken och ingressen är ju... Alltså det är en sån totalt bara nykter, okontroversiell beskrivning av händelseförloppet.
Ja.
Så att det... Ja, det är väldigt ändå svårt att se vad
han fick också liksom medhåll av andra såna här Twitterpoliser.
Mm.
Den här YB Södermalmen och sådana här.
Mm.
Höll med om det. Och de förklarade liksom aldrig riktigt vad det var de inte tyckte om med ingressen och rubriken. Det var någonting oklart om att man inte ska uttala sig innan förundersökningen är klar.
Mm.
Och det är alltså en förundersökning då som alltså undersöker omständigheterna runt det faktum att en person i Stockholm blivit ihjälskjuten av polisen.
Mm, mm.
Och det här är många som har blivit irriterade på, aggressiva och så. Man vill ju inte hålla på med liksom polisbashing och sånt. De gör ändå väldigt mycket bra.
Det är, ja, jag vet det, jag kan tycka att snuthatare Twitter är lite jobbiga. Men snutälskare Twitter är ju värre.
Ja, så är det. Det är så himla jobbigt.
Ja.
Det är liksom pest och kolera. Det är liksom AIDS-cancer.
Mm.
Men i alla fall, jag tänkte då liksom, jag hade först då tänkt att göra ner då den här, alltså vad det är de tycker är upprörande med en sån oerhört liksom opartisk, eller vad man ska beskriva, rubrik och ingress. Mm. Så verkligen inte säga något.
Nej, nej.
Men så tänkte jag på att de här personerna som säger att man inte ska säga någonting för undersökningen, vad de egentligen menar tror jag, och där jag också stämmer in, att här kan man kanske göra så att man tar faktiskt några veckor innan man börjar kritisera polisen.
Mm-hmm.
Och det är för liksom det faktum att när polisen begår ett misstag, så är, men vi kan göra till exempel en väldigt dålig prata, eller vi kan göra en prata som är full med fel, eller vi kan ställa oss, vi kan göra någonting pinsamt och så blir vi kritiserade för det. Den kritiken får man liksom tåla. För att det vi har gjort är kanske upprörande och framförallt dåligt, men det går inte att jämföra med att skjuta ihjäl ett barn till exempel.
Nej.
Nej. Och det är lite så det är med polisen. Att man får liksom tänka dem som en person. Säg att en person på en middag sträcker sig lite för fort efter sillsalladen.
Mm.
Och du har ut liksom, nu, om jag fortsätter på jultemat då, kannan med mumma.
Mm.
Då kanske det passar sig att skrika klant.
Ja.
Men om den personen istället, när den sträcker sig efter sillsalladen, råkar avfyra sitt tjänstevapen. Och skjuter liksom kusinen.
Just det. Då ska man inte ropa klant.
Nej.
Nej.
För det är så fruktansvärt stort misstag.
Ja, just det. Men så du menar att man ska inte hålla på och för tidigt kritisera polisen här för att det är ett så fruktansvärt stort misstag?
Jag tror att det är därför de reagerar så. Att de vet att det är sånt oerhört fuck up de har gjort.
Mm.
Så att de är liksom inte ens mottagliga för, alltså det blir nästan grymt.
Alltså det är därför polisen reagerar så. De här,
ja, vad kan han ha haft emot? De vet ju att det här är inte något fel på den här rubriken.
Nej, just det.
Det är ju bara att de själva är traumatiserade över vilket gigantiskt och liksom oförsvarbart,
just det,
men misstag de gjort. Trots att man faktiskt har all rätt att säga det till dem, så måste man kanske ge dem någon 2 veckor någonting. För att det är sånt oerhört, oerhört klåpigt och tragiskt.
Ja, det med att det är meningslöst att säga det nu, vilket fuck up det här var till dem nu, till svenska polisen nu, för de är inte mottagliga för det.
Ja, alltså rädslan är väl på något sätt då att de aldrig kommer erkänna det.
Ja, just det.
Men jag tror att nu så spelar det liksom ingen roll, kårande eller inte.
Nej.
De har gjort bort sig något så himla mycket.
Ja, just det. Ja, men jag förstår vad du menar. Det är bara egentligen att chocken är ett stadium som måste jobbas igenom först.
Ja, och jag förstår att det är egentligen fel, men om man får liksom tänka, de har inte spilt sillsallad på slipsen. De ställer sig upp och så märker man att de har ju skitit ner sig. Vad skulle de göra liksom? Vad ska de göra liksom? Det är sånt oerhört.
Mm. Det är väldigt du berättade att det var en kille med Downs syndrom och leksakspistol, ifall folk inte vet om det, som blev skjuten med, så vad var det, 7 skott eller någonting, eller 3 poliser.
Det spelar nästan ingen roll vilka omständigheter det var. Alltså ingen kommer antagligen straffas för det här, för det alla förstår att det inte var med uppsåt. Det är ingen som tror att det var med uppsåt.
Nej.
Men det spelar ingen roll, det finns väl ändå mycket saker man kan göra som även utan uppsåt är ett sånt stort tragiskt klanteri att man inte vet vad man ska ta sig till liksom. I den här Twitter-tråden då, som gick ut på att medierna absolut inte fick spekulera förrän förundersökningen är klar, så tror jag både Martin Melin, eller jag vet i alla fall att han YB Södermalm och någonting glatt tweetade ut någon länk till någon gammal polis, tror jag, som hade som glatt spekulerade i vad som hade hänt. Men vad han bland annat tog upp då, den här glatt spekulerande polisen, det var att svenska poliser drar sig för att skjuta till den situationen då de skjuter bara för att döda. Men alltså man just i andra länder är så här att man skjuter lite direkt på måfå.
Mm.
Och då är det mycket större chans liksom att man att man kanske skjuter ett skott och det kanske träffar någon annanstans som inte är dödligt. Alltså att om det var så att vår polis var lite mer skjutglada så hade fler personer i Sverige blivit skjutna. Så är det ju självklart. Men färre hade dött.
Just det.
Utan nu är det så att man drar sig och drar sig och drar sig och sen bara liksom som man skjuter man tills de inte rör sig längre.
Men är inte det någonting med att någon sa att det är något fel på reglementet liksom? Att
det, jo, det är så. Att de lär sig det liksom.
Att de, ska att de borde ändra på det så att de får lära sig att skjuta på måfå.
Ja, bara, så fort de känner någonting. Så är det liksom bättre att ni klipper någon gammal tant i benet. Än att ni liksom att ni bara skjuter som magasinet är tomt.
Skjut sådär, så fort ni är pressade, skjut sådär som en cowboy.
Ja.
Bara ta upp det du hölstret och liksom skjut från höften.
Ja, precis. Ja. Problemet är då att
bokstavligt talat, skjut från höften.
Alltså fler människor kommer bli skjutna. Det är också så att de har ju liksom pistoler som gör, skott som gör väldigt stor skada. Men skotten stannar i kroppen. Så de liksom gör jättemycket skada i kroppen, men de flyger inte ut. Och träffar andra människor.
Okay.
Så man har att välja på då att när polisen väl skjuter så dödar de. Eller så har vi liksom, eller så får vi liksom ta det att vi kommer bli skjutna några gånger i veckan liksom.
Ja,
och antagligen liksom, då kanske inte ens siktar på oss.
Nej, just det. Okej.
Okay. Ja. Det är en svår avvägning.
Precis. Ja, det är lustigt det där. Att
det var, och som jag förstod det var också lite det som var polisens två val. Alltså den här, jag har glömt att ta hans namn, den här spekulerande polisen. Att det är lite det valet vi står inför. Så antagligen så skjuter de och dödar den. Några gånger, ibland kanske fel. Eller så blir alla lite småträffade. Men kanske mer färre människor avlider.
Man kan ju prova ett par år då.
Ja.
De bara skjuter direkt hela tiden. Men
man skulle kunna börja i en stad.
Ja. Jag vet inte.
Men det var Västerås. Där det liksom är lite mer skjutglada poliser. Och sen får man liksom jämföra det med sorts riksgenomsnittet.
Just det, precis.
9 av 10 stråsare har blivit träffade av kulor. Men liksom kanske bara 1 på 100 000 har dött av dem.
Men det var också någon som sa att man kan ju avväpna polisen helt också. Att det är så i många länder. Att de inte har vapen ens.
Han kommenterade också den här spekulerande polisen. Jag syns att jag inte hade hans namn då, utan han som är med allra mest. Men han sa att då får vi förhålla oss till det, sa han. Han sa inte riktigt om det blev hur bra det skulle bli.
Nej.
Utan mer att då får man väl förhålla sig det. Han gick med på att man skulle följa lagarna, det är ju skönt. Men att han sa att han trodde att det kanske skulle bli svårare, att det är ännu svårare att rekrytera poliser då. Alltså redan nu har de ju så svårt som de är tvungna att sänka intelligenskvoten liksom, eller graden.
Ja, just det.
För att
och om idioterna inte får skjuta också. Vem ska då vilja bli polis? Det låter inte alls förtroendegivande. Nej. Jag har sänkt intelligens, det var jättemycket. Och det de gillar, det är att gå runt på stan med en pickadoll.
Men det är verkligen så. Det är så tydligen då i Norge och England, eller Storbritannien då, så har de inte, är de inte beväpnade.
Nej.
Jag känner att de måste ha ganska tunga områden i alla fall i Storbritannien, va?
Men det är väl så att de har, alltså de här poliserna, var inte de utskickade för att de skulle jaga någon som far ja, liksom på rymmen, och ett sånt liksom uppdrag antar jag att man skulle ha vapen också.
Det här vet vi inte.
Nej, just det, okej.
Okay. Förväntat för undersökningen.
Ja, men det är väl så antagligen då att man har inte vapen när man traskar runt liksom inne i stan, men när man är ute i förorten så får man hämta ett vapen kanske. Jag vet inte.
Men som jag förstått det, så är det så himla känsligt, för jag tror att de vet att de har ju klantat till det något fruktansvärt. Och det är därför de är lite tagna utåt. Plus att vi helt enkelt i framtiden får göra ett aktivt val. Att välja att bli skjutna lite då och då. Eller att det blir sådana här misstag med 100% dödliga liksom.
Vi är ju glada då att Akademikernas A-kassa fortsätter vara med och göra den här podden möjlig. Att vara med i Akademikernas A-kassa kostar nästan 110 kronor i månaden, och det gör då att det blir en del av A-kassan, arbetslöshetskassan, som gör att du får upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb.
Akademikernas A-kassa är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Man kanske tänker på A-kassan som något för er som har eller söker anställning, men det är också för egenföretagare, vill jag be att få berätta. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se. Är du inte akademiker ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på väljaakassa.se och se vilken A-kassa som passar dig. Ja, men det har ju varit en väldigt drevtät sommar.
Ja.
Folk har vikt sin semester och Twitter på ett aldrig tidigare skådat sätt. Jag tänkte att jag snabbt skulle beta av ett par av de här bara.
Mm.
Jag funderade på det, att jag hade en idé att man skulle, att det är en idé för ett museum, att man skulle ha ett
gamla drev.
Gamla drev.
Ja.
Att det bara skulle vara spännande att gå runt där och kolla sådär.
Ja, just det, det där glömde jag.
Ja, alltså inte så gamla, bara ett par år sedan. Men att det är så många, de är så intensiva, de försvinner så snabbt. Så man bara säger, ja, just det, maj 2016. Det var då Jasrikan inte ville skaka hand. Eller sånt där. Det var jag jätteuppe i 72 timmar.
Just det.
Hösten 2014, Gabriel Wikström föreslår utredning av svenskarnas sexvanor. Missförstås med flit av Expressen-ledare.
Undrar om man då går omkring och liksom fnittrar lite åt sig själv. Mm. Lite som när man ser bilder på sig själv och man kanske har liksom väldigt konstiga kläder eller en lustig frisyr.
Mm.
Eller om man tvärtom liksom då blir liksom stugen på den här känslan. Eller att istället för att man går och ser sig själv liksom, hur kunde jag ha de där kläderna? Utan mer så här, vad fan? Det har jag glömt att Gabriel sa.
Man blir arg igen. Så ja. Där, fan, det här näthatet mot tjej Ghostbusters. Ja. Jag blir så himla upprörd. Ja, men det som låg närmast nu i sommar var ju då kanske här med vår kollega Anton Magnusson, hans alias Mr. Cool, som är då en rappare med over the top grova texter för humoristisk effekt. Han råkar regelbundet ut för de här grejerna då, att de fiskar upp någonting. Mm. Det var det värsta hittills, så att man drog upp Mr. Cools gamla låt Knulla barn. Och det var då olika retorikexperter, karrieristaktivister, opportunistfeminister, frikyrkopredikanter, TV4-komiker, mammagrupper på Facebook, poliser också delvis tror jag. Det var liksom ett gäng som gick ihop i dumhetens axelmakter.
Mm.
The axis av riktigt, riktigt osmarta människor.
Var det Twitterpoliser som upprörde?
Det var sådana här poliser som hade, att poliser var så här, jag har gått utbildning om liksom hur man bekämpar pedofili på nätet det. Och sådär. Och skrev sådana liksom långa inlägg där som Elaine Eksvärd delade.
Okay. Det var okej att spekulera vilt.
Om
vi lovar att hålla liksom, ta en lång inandning när de har skjutit ihjäl någon, så får de lova att ta en lång inandning när det blir ett Twitter-drev mot en komiker.
Just det. Precis, det tycker jag låter som en ganska generös.
Ja.
Väldigt generöst erbjudande.
Jag höjer erbjudandet, även om det är en komiker de skjuter ihjäl.
Ja, precis. Jag skulle inte gå ut och veva på Twitter om de sköt ihjäl dig, utan skulle jag vänta på utredningen.
Ja, precis. Han var ju störande.
Det är kanske meningslös genomgång där, alla har koll på det. Men det var då att de piskade upp den här stämningen av att det är liksom att skämt om pedofili är pedofili.
Mm.
Det finns ingen skillnad. Och det ledde till att låten plockades bort och en turné som Anton var med på stoppades. Och efter så här påtryckningar och hot mot arrangörer och hot mot Anton och hans familj. Allt har sagts, jag tänkte bara på en sak med den här låten, att det är en väldigt kaxig pedofil.
Yeah.
Pedofilen i låten Knulla barn.
Yeah.
Att refrängen går så här: vem ska tro på dig? Du är bara ett litet barn. Jag är en vuxen man med kontakter överallt.
Mm.
Måste vara ovanligt med en pedofil som är så likgiltig inför de ungen gula ner honom.
Ja, verkligen. In your face pedofil.
Berättar du. Det vet man hur det brukar bli.
Bara kör dig till polisstationen.
Alla tror automatiskt på den vuxna. Det hade varit ett grövre skämt som varit mer ont i magen om det mer hade varit det här...
Nu håller du tyst.
Nu är den här leken vi har. Ja, det är ingenting vi behöver berätta alltså, för
oss. Ja, det är riktigt. Man skulle kunna göra en mycket mer obehaglig pedofilåt i din spaning.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Jag håller med om.
Ja, det var det.
Mm.
så jävla dåligt take och suttit och hållit på i 4 veckor. Äntligen får säga det.
Det är inte alltid semester gott. Utan det är bättre att bara trycka på.
Ja, ja faktiskt. Mm. Jag känner det. Ett annat drev var om en flyktingaktivist som heter Elin Ersson, mm, som stoppade avvisningen av en afghansk man genom att köpa en biljett till planet han skulle åka med, mm, och vägra sätta sig ner så att planet inte kunde lyfta. Hon då stoppade utvisningen. Och det här ledde då till en diskussion om civil olydnad. Mm. Är det rätt eller fel? När är det befogat och så vidare? Mm.
Och vad är det?
Och jag skulle vilja säga det att alla som säger att det är fel med civil olydnad som kampmetod, de har inte hört talas om den här aktionen. Det var Sydsvenskan som skrev om det. Det här var också under sommaren, det var för en månad sedan. Så här står det i artikeln. En besökare på en karaokebar i Malmö blev provocerad av att 2 andra gäster sjöng 90-talshitten Wonderwall. Mm. Där fick han upp på scenen och slog sönder mikrofonen.
Just det.
Nu åtalas han för skadegörelse. Ja. I förhör med polisen förklarar mannen i 35-årsåldern att just Wonderwall, en låt av det brittiska popbandet Oasis, är en trigger för honom. Det är en låt som killar sjunger för att få brudar, förklarar han.
Jaha, alltså, ja. Det är som en... han har hört den sjungs för ofta på karaokebarer. Ja. Av folk som bara är där för att knulla, liksom.
Ja, han beskriver de 2 männen som sjöng låten som stekare. Ja. En detalj som ytterligare spädde på den negativa upplevelsen, mm, av karaoke-situationen. Sen gick jag fram och slängde mikrofonen i golvet, säger han. Slutcitat. Och det menar att det här är ett väldigt tydligt exempel på att vad som är rätt och fel i lagens mening och vad som är rätt och fel moraliskt ofta inte alls är samma sak.
Nej.
Att visst, den här killen är kriminell idag, mm, men i framtiden kommer vi döpa gator efter honom. Ja. Kommer resa en staty på platsen för karaokebaren.
Just det.
Så porträtterar hur han slänger mikrofoner i golvet. Framför stekarna.
Det är alltså, synd att ingen lyckades ta en ikonisk bild på det.
Precis.
Jag hade kunnat vara med på det här museet för ikoniska bilder. Det är hon, och så är det hon som går fram och lyfter sin näve mot NMR.
Mm, just det.
Mannen som stoppar en tank på Himmelska fridens torg.
Tanten som vevar med en handväska.
Tanten som vevar med en handväska.
Nazister.
Och så den här mannen då som får nog på baren Ice i Malmö 2018. Jag satt på en uteservering för ett tag sedan och sen så hörde jag musik. Det var en sång, sjöng på spanska. Mm. Det är inte helt ovanligt att man hör det.
Nej.
Nej. Men så kom det liksom, sången blev starkare, va? Och där kom 5 män i lustiga hattar sjungandes inför gatan. De är fantastiska dräkter.
Ja, det var inte en radio alltså.
Nej,
det var...
stavar med färgglada tygremsor hängandes från som de svingade. Det var nordspansk folkmusikgrupp från staden Tuna. Man hade klätt sig i gammal tradition och bjöd på traditionell Tuna-musik.
Hur fick du reda på det?
De sa det.
Jaha.
Och sen som vanligt då så... jag liksom så tiggde. De tiggde lite pengar då.
Ja, men de kom fram och pratade med dig och sa...
Ja, de kom fram till alla. Ja. De kom fram till hela utserveringen.
Ja, hej, vi är från den nordspanska staden Tuna.
Ja.
Och okej. Okay.
Mm. Och det tyckte jag var trevligt fram tills jag tänkte, kanske lite SD-artat av mig, vad fan är det inte Tuna för i så fall?
Nej.
Det här är väl någonting som känns oerhört specifikt för Tuna. Inte det här en sån här grej som man liksom verkligen åker dit på, ren turistgrej man åker dit på, när man är i staden Tuna. Att det kommer någon, något band med lokal förankring, oftast i folkdräkter, och sjunger för den. Det är väl något som passar så oerhört bra i Tuna.
Ja.
Men vad gör de här?
Ja, inte fan vet jag. De tigger, eller vadå?
Ja, men det är väl specifikt för Tuna. Ja. Det är folkmusik från Tuna.
Mm.
Men det, om jag vill ha nordspansk folkmusik från Tuna, så är det någonting som jag aldrig vill ha, men som jag kan tänka mig att bli utsatt för om jag är i staden Tuna.
Mm-hmm.
Att liksom, det kändes på något sätt som att turistfällorna i Tuna nu var ute på turism.
Just det, okej. Okay. Ja, men jag förstår.
Och det fick mig att tänka på turism.
Ja.
Jag var nämligen i Paris nu i somras.
Just det.
Mitten av juli.
Mm.
Det var underbart. förutom att vi på Air France-planet från Köpenhamn till Paris tvingades att applådera deras guldlag i fotbolls-VM.
Jaha.
Av besättningen. Hade... Innan vi lyfte. Lite som att vi skulle inte lyfta om vi inte applåderade.
Hade matchen precis spelat?
Ja, det var dagen innan den matchen spelats.
Okej, okay. Okay, så det var ändå all right. Så de bara ropade ut det?
Nu ska vi, sa de.
Okay.
Nu ska vi applådera vårt guldlag. Det var alltså fler skandinaver där än de var fransmän, kan jag säga.
Just det. Och de flesta hejar förmodligen på Kroatien i den matchen.
Jag tycker att det ska väl komma spontant.
Mm.
Hur som helst, annars var som sagt det en jättefin vistelse. Framförallt var fransmän riktigt trevliga.
Mm. De är kända för otrevliga.
Ja.
Men de var trevliga.
Japp.
Mm.
Förutom hotellreceptionisten. Som gång på gång rättade min dotters uttal av bonjour. Nu kan inte ens hon tala liksom svenska liksom korrekt.
Nej, just det.
Det blev jag faktiskt sur för. Då tvingade jag honom att säga sju sjösjuka sjömän.
Jaha.
Gick sådär, va? Hur som helst så var allt toppen. Förutom alla turister. Hej, vad turister var.
Mm.
Man kom inte fram till Eiffeltornet. Man kom inte ens fram till vissa delar av stan.
Nej.
Försök slå runt på Sacré-Cœur.
Jag var också vid Sacré-Cœur för inte så länge sedan.
Det går inte.
Ja, det är väldigt, det är bara löjligt. Ja. Så här, vad håller vi på med?
Man ser skockfår som liksom flöt trögt i de gränderna.
Mm.
Man fick liksom panik.
Det är liksom inte en stad längre då, utan det är liksom alltid ett museum mera.
Allt ett museum, ja. Mm. Det är kö allt. Mm. Jag hade kunnat ta upp att jag köade liksom 2,5 timme för att komma in på Versailles. Men det är också så att man köar ju 2,5 timme liksom bara för att ta sig liksom...
För att ta sig till en kö. Var på en gata. Ja, precis.
Mm. Överallt i Paris står det personal som tar hand om alla förvirrade turister. Var tredje biljettautomat har en person som lär ut hur man köper en biljett.
Mm.
På perrongerna så står det en person var fjärde meter och vinkar att man ska gå längre fram på perrongen samt hindrar en för att gå på ett tåg som inte går till Versailles.
Mm.
Det är en turistvärld i varenda gatan. Det är verkligen upplagt för turister liksom.
Ja.
Det går inte att leva i Paris.
Nej.
Jag tänka mig under sommaren.
Mm.
Alla kan ju inte vara i Notre Dame samtidigt. Det går liksom inte. Miljön klarar inte av det och man själv blir väldigt trött på turisterna. Och även sig själv då.
Mm.
Men det här gäller inte bara Paris. I Spanien hålls demonstrationer mot turism.
Mm, just det, ja. De i Barcelona och så, att de vill ha typ en turistskatt, sånt har jag hört.
Precis. Ja. Jag läste från Expressen. Det är organisationen, något på spanska, som satt upp banderollerna. Deras symbol är en gammal dam med en Dramatenvagn som skrämmer iväg turister med sin käpp. Vi valde den eftersom marknaden är så full av turister nu att vanliga människor och gamla damer inte kan handla där längre. De kommer inte ens in på marknaden på grund av alla turister. Palma har blivit en plats för turister. Det finns ingen plats för boende längre, säger Mark Morell, antropolog. Och en av de personerna som ligger bakom en organisation som är emot turister. Förra sommaren kunde turisterna se graffiti på husväggarna i Palma med budskapet "Turism är terrorism" och "Turister åk hem". I stadsdelen Santa Clarita, där många svenskar bor, har någon även skrivit "Shoot the tourist" på en husvägg.
Mm.
Bara några 100 meter från skriker en man: "Jag pratar inte med turister! Go home, tourists!" när vi frågar honom om graffitin. Staden Palma består liksom bara av uteserveringar och souvenirbutiker just nu.
Mm.
Och detta är, antar jag, då på grund av billigt flyg och jättelika kryssningsbåtar. Plus att folk har fått det lite bättre ekonomiskt då.
Mm.
Efter någon sorts... ekonomisk dipp vi hade 2008.
Växande global medelklass som ska åka överallt.
Men det är liksom inte bara sådana liksom klassiska semestermål som Paris och Mallorca som drabbas nu. Köpenhamn håller också på grunder av turister. Även de har snackat om att man ska införa någon sorts turistskatt.
Mm.
Och till och med Stockholm.
Mm.
Där är det också jättemycket turister.
Ja, jag var liksom runt en hel dag i Stockholm och var så här på Skinnarviksberget och badade i tant och är för några dagar sedan åt. Ja, man känner, det är verkligen här att det är, inte fan vet jag, det är som någon sån där, det här trip advisor-livet liksom. Mm. Att de har läst, gå upp på Skinnarviksberget och sitt där och upplev. Och jag menar, alla bara håller på så. Det är något, det är så här, jag tristar också ibland, man tycker att det är kul, men det är också fan, det är fan diffust. Vad fan är det man är ute efter? Vad fan är det man håller på med?
Det är jävligt konstigt.
Men just diffusa att, upplevelser.
Ja, när du berättar det så fattar inte jag hur de uttalat hade hittat i Skinnarviksberget. Men då är det då att man går in på TripAdvisor och så folk...
Ja, det tror jag. Det är sådana betyg, det är kul att man går in på så här TripAdvisor och Google Maps och sånt. Att det är betyg på geografiska områden nu liksom också. Ja.
Skinnarviksberg har säkert 4,5 utav 5 kan jag tänka mig. Hon
dåligt.
Lätt.
Great view.
Precis. Det är inte bara betyg på restauranger och sånt.
The locals used to come here.
Ja.
Men också liksom det att de, inte bara det att de hittade Skinnarviksberget, utan fanns de endast hittat till, att de ens åkte till Stockholm. Alltså jag älskar ju Stockholm. Mm. Jag tycker det är en fantastiskt fin plats. Men Stockholm kan ju inte ens vara topp 50 över ställen liksom genomsnittsmänniskan i världen skulle vilja besöka.
Ja, jag tycker att den är på första plats. Jag tycker att det är världens vackraste stad.
Mm, okay.
Men visst.
Men inte så kul väl?
Nej, det är ju just det att folk är iskalla och otrevliga och så. Men det är fint estetiskt.
Jag kan i alla fall nämna massor av ställen som jag hellre, om jag var tvungen att åka på semester, hade åkt till Stockholm.
Mm. Ja, men vi är olika där.
London till exempel.
Mm.
Bara nämna ett annat ställe. Miami.
Två exempel bara där.
Mm. Men, så att... om något inte händer nu, alltså, vilket då antagligen kommer vara någon sorts klimatkris då, där vi istället är hemma och utkämpar dueller, så kommer det, liksom, varenda liksom, stad på något sätt tas över då av turister, i alla fall en 2-3 månader om året.
Mm.
Då kan man lära sig av Malmö.
Mm.
Här finns ju också turister, men de känns rädda och som att de inte vet vad de gör här.
Nej, det är jag vet inte, finns det turister? Vilka som kommer hit? Är det sådana som tycker att det är, alltså verkligen vill ha något som inte känns så här paketerat och gentrifierat?
Nej, de som kommer hit har åkt till Köpenhamn och sen läst din broschyr att nu kan du bara över dagen åka till ett annat land.
Ja.
Liksom, och det är lite kul, och så kan man berätta om det. Och sen så kan man åka tillbaka.
Mm.
Men det har ju Malmö då alltså det är ju verkligen en guldtillfälle för att få turister. Men där kan man lära sig av Malmö då genom att ha tåg som inte går så ofta, är överfulla och där de först trakasserar sin förstad till den stad de ska till. Så de som inte redan gett upp på perrongen åker ju tillbaka i hylja.
Vi börjar. Vi säger hej och välkomna med det finaste vi har, Malmöpolisen.
Precis. Så det kommer ju också en stadskärna av gul tegel.
Mm.
Det lockar inte många.
Nej.
Så jag roade mig också på att gå in på ett antal sådana här things to do i Malmö listor. Och i nästan alla på dem så var stadsbiblioteket i topp. Det säger ändå hur lite det finns att göra i Malmö.
Nej, precis. För bibliotek finns ju överallt.
Det finns överallt. Och alla böcker är på svenska.
Ja, de är väl rätt mycket på arabiska. Eller?
Nej, men... Wow.
Nej, men det är väl de har ju jättemycket internationella böcker där.
Jo, kanske. Ja. Men vem åker annars då för att sätta sig ner och läsa en bok på bibliotek? Det gör man ju inte.
Nej. Men jag märkte det ändå med att min svågers österrikiska familj var här, att det är den här TripAdvisor-grejen, att de ändå då tar reda på vart den godaste glassen är i Malmö.
Ja.
Och så det är något ställe man inte hört talas om själv, så går de dit och äter glass.
Ja, vad var det? Var någon som läste det att TripAdvisor har gjort att man kan stå ut med vilken stad som helst?
Mm-hmm.
Att det är det som är problemet med TripAdvisor.
Mm.
Att du kan åka liksom till Skellefteå, för att du har på TripAdvisor hittat de tre guldkorn som finns.
Just det.
En vanlig turist hade liksom landat, tittat ut, förstått att här finns ingenting och sen åkt tillbaka.
Mm.
Men en TripAdvisor-turist vet exakt de tre guldkornen.
Just det. Man åker till någon fin älv, man åker till en ganska bra restaurang. Ja.
Men då ska du alltså veta att TripAdvisor rekommenderade stadsbiblioteket i Malmö. Mm. Så inte ens där i Malmö så kan vi råka ut för någon sorts TripAdvisor.
Nej, just det. Det är helt TripAdvisor-proof mot turism.
Det skulle det vara. Och sen så är det bästa av allt.
Ingenting har över 2,8 genomsnittsbetyg i Malmö.
Och sen det bästa av allt för att få bort turister från Malmö, malmöiterna.
Mm.
Det kommer någon, fråga något och du har fått ett svar. Jag glöder på!
Nej.
Så jävla otrevliga. Har de lyckats ta sig igenom de fulla tågen? Att bli trakasserad av polisen i hylja? Liksom lidit igenom stadsbiblioteket, stirrat på en gul tegelvägg, så vet man ändå att den genomsnittliga malmöiten kommer skicka tillbaka dem över bron. Tack malmöiter.
Ja, men det kanske kommer kännas skönare och skönare liksom, att det är en, att det är en så bra härlig stad att bo i, för att den är så jävla turistokompatibel. Ja, liksom.
Det kommer liksom vara Malmö och några städer i Rurområdet som ligger på topp över vad liksom människorna trivs bäst.
Det var det vi hade, va?
Ja, men det är första för sommar.
Ja.
Alltså man brukar inleda att man bara ska berätta om sin sommar. Och det är väl ungefär det vi har gjort i och för sig.
Ja.
Man får se det efter att man haft så här, kanske en lång, kanske under graviditeten någonting lång, vad heter det, så här, uppehåll då från att ha sex. Och sen, nu var det här liksom bara, nu gör vi det här bara. Så att vi får igång det liksom. Att lite så får man tänka på när man lyssnar på det här. Att vi gjorde det.
Ja, exakt. Och det är lite grann så att man kan inte bara gå och vänta och känna efter.
Nej.
För när det är läge. Utan då är det mer bara att nu bara gör vi det.
Ja.
Ja. Nej, men det är härligt med höstsäsongen. Tut, nu åker vi. Vill du säga någonting eller vill du göra reklam för något?
Om ni vill höra mer om barn så kan ni gå in på Della Pappa. Och bli permanent på det.
Just,
med De La Monts pappa-magasin som kommer en gång i månaden. Kostar 20 kronor. Väl värt.
Ja, okej. Okay. Ja, men jättebra. Då säger vi tack till Aftonbladet Kultur och Akademikernas A-kassa. Du heter Jonathan Unge, jag heter Ola Söderholm. Lilla Drevet är tillbaka igen om en vecka. Hej, hej!
Hej!